Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör i samarbete med Klarna. Eller hur, Mattias?
Mm, det gör
vi. Det första ni ska göra nu, det är ju att ni går in i Klarna-appen och letar upp oss där. För där kan ni ställa era frågor till oss. Och om bara några veckor kommer vi göra ett sånt frågesvarprogram. Vi kallar det för frågosvar. Svar är ju öppet för tolkning. För Mattias och jag svarar ju bara det vi kan. Det vi inte kan får vi ju sitta och killgissa lite kring. Men vi lovar i alla fall att göra vårt bästa för att svara på alla frågor som ställs där.
Mm-mm.
Så in och skriv era frågor till oss så ska vi utmana oss. Ställ lite krångliga frågor den här gången.
Ja, men gör det. Och för er som inte har testat Klarna ännu så var vi är ganska, vi kan inte säga att vi är gammalmodiga, för det är vi faktiskt inte. Men vi är inte så att vi springer in i någon så här poppis lösning som man kan göra på ekonomi bara sådär. Men liksom Klarna har ju kommit till oss sakta men säkert och vi vart ju tvungna att testa ännu mer. Jag hade ju provkört Klarna en hel del innan vi drog igång med dem som sponsor. Men det har ju visat sig funka. Det är ju väldigt smooth som de säger. Mm. Det funkar ju. Mm. Så för er som inte
jobbigt
testat,
när snack, klischéreklam visar sig stämma. Ja. Man skulle gärna vilja sätta dit någon och säga så här, hur smooth är det där då? Men, och tricket här är ju då för oss som är födda på 1900-talet är ju att ladda ner appen.
Mm.
Det är ju tricket här.
Just det.
Så får man en push-noticer på om när du ska betala, så enkel grej. För annars kan jag vara en sån här person som betalar alltid direkt. Kan jag betala direkt så betalar jag direkt, så vet jag att det är ingen risk att jag får mina påminnelser eller att det blir något konstigt. Men det gör ju också att jag sitter där och redan har betalt grejer innan jag har fått varorna, när man handlar så mycket på nätet nu för tiden. Och det är ju lite smartare att vänta till att betala tills jag vet om jag har någon konflikt med bolaget i andra änden eller inte.
Ja, precis så.
Och då är det ju smart att ha en smart mellanhand där. Och det tycker jag måste jag ge dem, att det tycker jag funkar bra.
Ja, men det funkar jättebra. Och att sen så är det naturligtvis så att om man inte vill betala sen i tid, ja, då får man ju ränta. Men det är ju inte konstigt. Det är ju inget som är, nej, som är gratis eller räntefritt i all tid och evighet. Så att, se till att betala det där bara när ni får en notis. För det blir väldigt tydligt. Så att det ska man inte kunna missa. Så att,
det gillar vi.
Mm. Det gillar vi. Och tack Klarna för att ni supportar vår podd. Det tycker vi är superskoj.
Du och bock.
Idag är det ju faktiskt väldigt, väldigt roligt. För att vi har ju sen dag ett. Och jag vet att vi säger det här inte ofta, men vi säger det då och då. Mm. Att vi sedan dag ett, när vi gjorde vår första whiteboard, där vi stod och så här, verkligen brainstormade, så här, vad vill vi ha för gäster? Och så var ju verkligen den här gästen, var ju faktiskt lätt som det tionde förslaget.
Mm.
Det vill säga att vi skulle få en riktigt duktig och kunnig person från Riksbanken. Mm. Det har ju liksom varit drömmen.
Mm.
För det är ju, jag är så fascinerad av det här med, de har ju varit som att man var liten, det här med att trycka upp pengar, och man tänkte så här, tänk om man skulle jobba på Riksbanken eller man hade egen sedelpress. Mm. Så rik man skulle kunna bli. Mm. Alltså, den här frågan, alltså Riksbanken är ju ändå bankernas bank. Mm. The shit, liksom. Mm. Det, ja, jag tycker det ska bli jättekul. Jag är aspepp på att ha den här podden.
Så, ja, men då drar vi väl igång.
Så vi kör väl igång.
Ja, så vi välkomnar in Björn Segendorf. Får en väldigt liten applåd, men kärleksfull.
Tackar. Ja. Tack.
Är allt bra med dig?
Det är bara bra.
Är du en hemmafixare?
Ja, lite grann. Jag är väl som er. Jag är inte så här jättebra på det, men att jag gör gärna lite saker, för det är skönt att liksom arbeta praktiskt också.
Ja, för du får ju sitta och tänka mycket på dagarna, tänker jag. Det är mycket att gå till kaffeautomaten och lista ut något och sen gå tillbaka och göra en stapel och sådär. Eller?
Ja, men det är ju så. Alltså de flesta jobb går ju ut på att man ska liksom lösa problem. Bygger man så inte löser man praktiska problem. Gör man som jag sitter och gör analyser kring liksom betalningar, betalningsmarknaden, pengar, så är det ju en annan typ av liksom problem som man arbetar med. Men allting är ju liksom problemlösning.
Men känner du någonsin att du får den här hantverkarkänslan som du vet, man har satt den där fasaden och så tar man en whisky och så tittar man på den på lite håll och tänker man så här, fan, det där blev bra. Eller är det så abstrakt så att du aldrig riktigt vet det där ögonblicket när du kan ta ett steg tillbaka och tänka så här, där satt den, det här blev bra.
Jo då, nej, men det, ibland sitter de, så är det ju va. Men det är ju mycket svårare att liksom peka på. Har du sig murat en vägg bra, då kan du säga så, den där har jag byggt. Ja. Det är ju mycket svårare att liksom ett par månader efteråt säga att du, den här analysen gjorde jag, den precis. Blev jättebra.
Precis, det är ingenting där du kan skryta liksom, nej, när du går på stan. Färskvarare. När folk säger så här, plip, plip, det är jag som gör att det där funkar liksom. Ja.
Men då måste jag höra, då måste jag föra med dig, vad är den vanligaste, men du har jobbat på Riksbanken i 20 år. Och då tänker jag så här, när du är på kalas och träffar andra människor när det inte var coronatider så att säga, när vi hade vårt vanliga liv och umgängen, vad är den vanligaste frågan du får när du berättar att du jobbar på Riksbanken?
Ja, det är väldigt ofta räntor som folk har åsikter på. Det är ju för att de har ett bostadslån självfallet. Många av dem, men det är också någonting som man vet att det är liksom Riksbanken gör, va? Så att räntor är en sak, sen så är det också det här med sista 5 åren så är det, ja, men varför gav ni ut nya sedlar? Mm-hmm. Det är ju ingen som använder dem. Det är ju ungefär den typen av frågor som man kan få.
Vad svarar du då? Hur kommer det bli med räntan? Vad är ditt? Du måste ha förberett ett standardsvar här.
Där skiljer jag från mig så gott jag kan. Jag säger, det där jobbar inte jag med. Jag har ingen riktig insyn i det. För att jag ska inte stå och liksom gissa när jag liksom svarar heller, för då så blir det fel.
Men om man ska ta den övergripande den frågan, så var det väl bara någon månad sedan här som det gick ut och man behöll räntan på noll, så att säga. Om du bara ändå ska sätta upp fingret och gissa, jag tänker att du ändå gissar lite bättre än vad vi andra gissar. Är det så det kommer se ut en stund framöver?
Ja, det är ju vad Riksbanken själv tror. Att vi fram till någon gång 2024 kommer liksom ligga på nollränta och sen en liksom gradvis återgång mot liksom det som var normala tider för många, många år sedan. Men det här har ju visat sig vara notoriskt svårt att förutspå.
Men om jag vänder på frågan då, Björn, och säger så här. Du har bolån själv.
Ja.
Har du rörlig eller bunden ränta?
Jag har rörlig.
Ja. Det var ju någon typ av svar i alla fall.
men om vi då ska ta den här sedelfrågan också, då, för det tycker jag också är fascinerande. Vet Riksbanken hur mycket fysiska pengar som finns i samhället? Alltså, har ni, det vet man. Hur stor andel fysiska pengar har vi av, om man jämför med alla pengar?
Det beror lite på också vad man menar med pengar. För att om man tar det som folk har, ja, folk och företag har på avista-konton hos banken, alltså sånt som du kan ta ut när du själv vill, det är alltså inte bundet hos banken, då är det runda slänga 3000 miljarder kronor som finns. Och sedlar och mynt är ju ungefär 60 miljarder kronor, så att vi talar väl en 2% ungefär av pengarna som man använder, så att säga, är då fysiska pengar. Resten är sånt som inte bankerna har skapat.
Och hur är det då jämfört med andra länder? Är det liksom normalt att man har 2% av pengarna finns i likviditet, eller vad man ska kalla det för? Liksom, eller?
Ja, men vi ligger ju lite lägre än vad många andra länder gör. Det är ju vi och Norge, Island, ett par till, va? Men att det är ju de länderna som man tänker sig är väldigt liksom digitaliserade. Jämför man sen med lite eurozonen, så det ser ju lite annorlunda ut. De har ju mycket mera kontanter än vad vi har, men liksom på det hela taget så är ju den liksom fysiska penningmängden är ju mycket, mycket mindre än den här avista inlåningen som finns hos ett bankerna. Så även om det skiljer sig åt mellan länder, så är ändå liksom lejonparten av de pengar som finns är ju bankpengar.
Men finns det ingen risk med det då? Eller jag tänker så här, vad händer om förtroendet för de digitala pengarna plötsligt skulle droppa? Säg att någon av våra storbanker får rubriker om att de håller på att gå konkurs, och alla ställer sig vid bankomaten och går till kontoren och säger så här, nu vill jag ta ut mina pengar, jag litar inte på er längre. Och så finns det bara 2%. Det betyder ju att Swedbank till exempel, det Swedbank säger att de har, kan de inte lämna tillbaka till sina kunder, för det måste ju vara mer än 2% av alla pengar. Liksom.
Ja,
det har ju varit nära några gånger den här frågan varit uppe liksom. Eller?
Ja, egentligen inte skulle jag säga. Jag menar, självfallet så har ju Riksbanken lager utav det sedlar, så att vi kan ju liksom leverera mycket mer ifall det behövs. Och sen så, skulle jag personligen känna att min bank är liksom skakig och att jag vill lämna den. Jag skulle ju liksom försöka göra en överföring till en annan bank som jag känner är lite säkrare. Jag skulle ju inte gå och inte säga att jag vill ha en resväska kontanter. Utan då gör man ju en elektronisk överföring mellan två stycken banker. Och att då det behövs ju inte fysiska pengar för att man ska... Ja, lämna sin bank.
Men så ni sitter inte och liksom målar på något krisscenario och vad händer om folk plötsligt vill ha tillbaka kontanterna? Så står vi här. Och... För det var ju som du och jag pratade om när vi kokade kaffe här, att Riksbanken har ju ett otacksamt jobb på det sättet att så länge det funkar så är det ju ingen som vaknar upp och tänker och undrar hur det går för dem på Riksbanken idag. Men den dagen det inte funkar med pengar, då blir det ju samhället liksom obalanserat väldigt, väldigt fort. Liksom.
Ja, men vi har ju stora lager utav sedlar. Jag ska inte säga hur mycket, för att jag vet inte heller exakt. Nej. Men att jag vet att det är väl tilltaget, och att en sån här anstormning sker ju inte över natten heller, så att det går självfallet ifall det skulle vara på det sättet att trycka nya sedlar också.
Har du varit i det där lagret? Man skulle vilja se hur det ser ut. Man har ju sån här, man tittar på James amerikanska Bond. Filmer och man kan tänka sig hur det ser ut. Ligger det på pallar, pengarna liksom?
Jag har inte varit där, men det jag vet är ju att det är ju ganska nybyggt. Så att det är ju robotar som åker runt och hämtar och lämnar plastbackar med sedlar i. Så att det är någon form av liksom hyllsystem där som de jobbar med. Men att jag har inte sett det själv.
Men om vi nu, också kan jag tänka mig en vanlig fråga, sådär. Om vi nu börjar få dåligt med pengar, staten får lämna ut via tillväxt. Jag menar, det är många som har behövt stöd nu i de här svåra coronatiderna. Det har gått ut massor med pengar från staten. Kan ni få ett samtal så här att Löfven ringer och säger, kan ni vara snälla och trycka upp en miljard till? Vi måste ha dela ut lite extra pistolar här. Eller hur funkar det?
Ja, det funkar ju inte riktigt så, utan jag menar, det som gör Riksbanken lite speciell ifrån andra myndigheter, det är ju att vi står under riksdagen, så att regeringen kan ju inte säga till Riksbanken vad den ska göra. Däremot så har det ju Riksbanksfullmäktige som Riksbankens styrelse, om man säger så, där det sitter representanter ifrån de politiska partierna. Så att vet du, självfallet så kan det ju komma önskemål ifrån den liksom politiska sektorn, men det är inte så det liksom fungerar, att någon ringer upp och säger kan ni liksom trycka lite, utan vi kommer ju se i vilken mån våra sedlar efterfrågas, och man gör liksom prognoser och så vidare, så att det är ungefär som liksom vilket företag som helst, att vi måste ju kunna leverera när det liksom efterfrågas, så att...
Ja, just det. Nej, och jag förstår ju att det inte riktigt så det går till. Men jag tänker ändå sådär att det borde ju i princip då, eller såhär, vad blir effekten om, jag menar, hon säger ju ofta, det har ju blivit Magdalena Anderssons ord så här, att vi har fyllt på i ladorna. Men vad händer om man då fyller på i ladorna? För då kan man ju, det är ju den här ständiga frågan, kan pengar ta slut? Men ni kan ju i princip då få fram nya pengar. Men vad händer med kronan då, så att säga? Det är väl den effekten som...
Värdet på kronan liksom. Det är det som är avvägningen. Annars skulle man börja skicka hem en miljon till alla människor om man trodde att den där miljonen behöll sitt värde. Men tricket är ju att så fort det blir fler pengar så blir de också lika mycket mindre värda på något sätt. Eller?
Ja, det är ju liksom så modellerna säger. Vi har ju... Inte via liksom fysiska sedlar, men att Riksbanken har ju tillfört banksystemet ganska mycket pengar. Just för att skapa mera utlåning ifrån bankerna och så vidare.
Så digitala pengar, ja, så att ja. Säga. Tillfört?
Ja, alltså vi har ju köpt ganska mycket tillgångar ifrån ute marknaden.
Uh-huh.
Och de tillgångarna då betalas ju digitala pengar inom ramen för Riksbankens betalningssystem, Riks.
Och de så digitala att, pengarna, var kommer de ifrån då? De hittar ni på liksom? Eller hur?
Ja, men alltså det här är ju som en, ja, det kan man säga. Man ska alltid liksom tänka balansräkning när man liksom tänker på ett banker, och att inte köper vi tillgångar, då inte får vi en större tillgångssida. Den inte måste motsvaras med en skuldsida, och att den inte skulden är ju då pengar som vi ger ut. Pengar är ju liksom fordran på den som ger ut dem.
Så man kan säga att i ena änden har ni förtroendet för Sverige och för Sveriges riksbank. Och sen så trycker ni upp pengar och säger så här, de här är värda det här, och det kan ni lita på baserat på vårt förtroende eller baserat på vår balansräkning och så vidare. Och det är det som man hela tiden väger mot varandra på något sätt. Liksom så här, hur mycket belägg finns det för att en krona är värd en krona? Ja, men kolla, vi har allt det här, vi har gjort det här i 100 år, ni kan lita på oss, bam. Och sen så har man sedlarna andra som alltså ett papper som säger att det här kan du alltid växla in och det kommer alltid vara värt en krona, typ.
Ja. Men alltså, pengar bygger på förtroende, och att det här ser man ju i de länder pengasystemet inte fungerar bra. Vi har ju Venezuela, vi har haft Zimbabwe, vi har ju Tyskland på 20-talet, där det har hög inflation, folk litar inte på myndigheterna och så vidare, va? Och att då upphör ju pengarna fungera. Utan då så bör man använda annat istället. Oftast är det ju så att man försöker använda något annat lands pengar för att man litar på de institutionerna mer. Va? Det är ju det som vi kallar för dollarisering, och att det är därför det finns mycket dollar utanför USA, det finns mycket euro utanför eurozonen och så vidare.
Vissa länder har man ju varit i, då är det ju så att de hellre vill ha dollar än sin egen valuta.
Ja, eller så hittar man någon form av standardiserad vara som man kan använda som pengar. Hönsägg är en sån, exempelvis.
Ja, okej. Okay. Men ska vi ta det här nu, för den som liksom tycker att jädra, nu krånglar vi till det med en gång. Jag har ju köpt en ny lägenhet och då har jag lånat pengar. Och då ringde jag ju upp till min bank och hade ett möte med dem och sa, jag skulle behöva låna till den här lägenheten. Då säger de så här, varsågod, här får du ett lånelöfte av oss och här är liksom ett lån på, vi säger 1 miljon då. Hur kommer ni in i bilden? Vad gör banken? Så att säga, hur ser den här råttan på repet och slaktan på? Liksom, för de ringer er då och säger så här, eller vart hör de av sig för att få den där miljonen? För de har väl inte ett valv där det bara ligger pengar?
De vill inte skapa den på ett samma sätt som jag sa innan. Va? Tänk balansräkning. Mm. När de ger dig ett lån på 1 miljon, då dels så, men jag säger då att de skriver 1 miljon på ditt konto, då är det en fordran som du har på banken. Mm. Samtidigt så har ju banken en fordran på dig i och med att du har ju tagit ett lån, så att de inte balanserar varandra, de här två.
Ja, de står ju båda på min internetbank för ett ögonblick där innan jag har betalt lägenheten.
Ja, så att alltså banken behöver ju inte tala med Riksbanken på något sätt när de gör det här. Mm. Och då finns det ju en liksom omfattande lagstiftning som inte säger vad banker får och inte får göra. Och det är ytterst det som man kallar för kapitalkrav som inte sätter en gräns för hur mycket pengar kan bankerna skapa. För att för varje krona som de skapar måste de lite förenklat sett avsätta sig 10 öre. För att ha som en buffert för den dagen som folk kommer och
faktiskt vill ha dem.
Vill ta ut de här pengarna.
Och vad är den? Hur mycket är det på en krona som en bank behöver ha för att låna ut den?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte exakt. För att här så talar man ju om, det här beräknar man ju på riskvägt kapital. Så att ju mer riskfylld en tillgång är, desto mer måste du sätta undan. Så att det går inte att säga rakt på. Men att jag har för mig att kapitalkraven ligger nog på cirka 12% har jag för mig utav det här riskvägda kapitalet.
Ja, vad spännande. Jag tänker så här, en grundfråga här är ju, som du säger, när man tänker på er så tänker man på det ska tryckas nya sedlar och man tänker på liksom, nu bestämmer vi att räntan är noll eller den är två eller vad det är. Men vad är egentligen Riksbankens uppdrag? Vad liksom är, vad står det i hallen på ert kontor liksom? Vad Riksbanken är till för och ska göra?
Så låt mig då lägga fram min egen syn på det här.
Ja, okej, okay, det finns
att,
en syn.
Ja, men det är, ja, men för att vi har ju inte självhushåll längre. Och att det betyder att för att en sån ekonomi ska funka så måste det finnas pengar. Och de pengarna måste gå att använda. För den dagen som vi inte kan använda pengarna, där upphör den här specialiseringen. Va? Då gör inte ni podda längre, utan då inte går ni runt och inte tänker på, ska jag odla lite potatis på baksidan hemma och liksom är upptagna utav mera liksom överlevnadsbekymmer. Så att pengarnas funktion är ju central och att de ska gå att använda. Och det liksom fundamentala som Riksbanken gör, det är att vi ansvarar för det. Och det gör vi på ett olika sätt. Dels så ger vi ut sedlar och mynt. Och de ska vara säkra, liksom bekväma att använda. Folk ska lita på dem. De ska liksom inte gå att förfalska enkelt. Sen så har vi ju då inflationsmålet. Och det är att vi ska hålla inflationen låg och jämn. Just för att du ska veta att de pengarna jag har idag, de har i stort sett samma värde nästa år och året efter det. Så att du litar på pengarnas värde, du är inte rädd för att inte behålla dem. Och sen så arbetar vi med det som heter finansiell stabilitet, och det går ut på två saker. Det ena är ju att se till att banksektorn är säker och är stabil. Och det är ju där pengarna skapas, och det är ju där kontorna finns, där betalningarna börjar och de slutar. Så att finns inte bankerna, eller bankerna inte mår bra, så liksom fungerar inte betalningarna heller riktigt som de ska. Och sen slutligen då så behöver de här tekniska systemen som används för att göra de här betalningarna. Det är ett bankgirot, det är vårt eget betalningssystem RIKS, där bankerna utväxlar betalningar med varandra. De måste ju också vara säkra så att de inte utsätts för liksom cyberattacker och att vi kan inte skicka den här betalningsinformationen. Så att det är de här stora arbetsområdena som Riksbanken har. Och i min värld så liksom kokar allt det här ned till att liksom bevara pengarnas funktion. För att pengar har, man säger att de inte fyller tre stycken roller. Och dels så är de ju betalningsmedel. Dels så sätter vi ju priser i vår egen valuta. Det är ju inte på det sättet som vi mäter vad så att säga kostar att göra någonting. Vad är värdet på en vara, på en tjänst. Så att pengar är också en måttstock. Och sen så är ju pengar också värdebevarare så att du kan spara i dem. Och det är här som inflationsmålet är viktigt. För att med låg inflation så håller sig liksom pengarnas värde. Så att du kan använda dem för att betala, du kan använda dem för att spara. Låg inflation gör ju också att det är lättare att jämföra priser med varandra. För att de håller sig hyfsat konstant. Mm. Så att det här är liksom smörjmedlet i den ekonomi, eller det här är det som, ska vi säga, möjliggör den världen som vi lever i.
Har Sverige en bra riksbank? Du som har varit där i 20 år, i jämförelse med andra länder, finns det någon liksom, har ni någon årlig gala där man säger så här, årets riksbank, årets bubblare liksom, så här, för alla länder har ju någon riksbank liksom. Kan man mäta hur bra en riksbank är på att vara riksbank?
Man får nog mäta vad de gör inom liksom olika områden.
Mm.
Och jag vill liksom inte sätta betyg på den arbetsplats där jag själv jobbar. Va? Det blir aldrig bra. Men att det finns lite såna här liksom prisuppdelningar. Jag ska inte kalla det för centralbankernas Oscarsgala. Va? Men att det finns lite sånt. Och där fick vi ju, här om året så fick vi ju ett pris för det arbete som vi har gjort kring digitala pengar.
Mm.
För där var vi liksom tidigt ute med det som vi kallar för e-kronan. Vi har varit väldigt öppna med det vi gör också. Så att det fick vi en utmärkelse för. Jag vet att Riksbanken har ju också tidigare fått utmärkelse för liksom tydligheten i kommunikationen. Mm.
Det här tycker jag är spännande. Vi måste prata mer om det här med e-kronan, tänker jag. Jag delar ju min tid lite grann mellan Sverige och Spanien. Och jag kan berätta att för 2-3 år sedan, då fick man alltså hålla på och jobba ett tag när man kom med flyget för att hitta en taxi som kunde liksom damma av en sån här liten terminal som de hade i bakluckan någonstans. Det var svårt att betala med kort. Och spola fram 2-3 år till var vi är idag, då är det liksom självklart överallt. Det är liksom ingen som betalar med kontanter på restauranger eller någonstans. Det har ju gått tokfort på 2-3 år från att de tittade på en som man var obskyr när man kom med kortet till att idag är det liksom standardbetalningsmedel. Så, oj, ja, det är klart vi kan ta kontanter. Så liksom, och Sverige har ju legat före här, men var är vi om 10 år? Jag menar, förut tog det 300-400 år för oss att byta från att odla vår egen potatis och gå över till guld till att liksom göra papperslappar till att, och nu säger det bara bam bam och sen så är det jäkligt annorlunda. Hur är ni med det där? Vart är vi på väg?
Vi försöker ju spana, men det är ju svårt. Va? Jag tror ju också att den här digitaliseringen av samhället, alla har ju sett den komma. Och att det där har ju hållit på sedan 80-90-talet, så att det har ju aldrig varit någon liksom tvekan om på vilket, eller åt vilket håll vi är på väg. Va? Men den hastigheten och kanske den innebörden av digitaliseringen har nog överraskat många. Mm. Det är så lätt att man... Jag menar, om man tar kontanter som ett exempel. Det har ju, jag menar, Riksbanken har ju tillhandahållit sedlar och så vidare sedan 1600-talet på ett olika sätt. Va? Och att fysiska kontanter har varit det sättet som man har betalat på under... Ja, vi är sedan mynt och allting. Va? Så att det finns i vårt bakhuvud att liksom, kontanter har alltid funnits. Det är liksom en symbol av statsmakten. Mm. Och därför så är det också väldigt svårt att liksom föreställa sig att om ett par år så är de borta. Mm. Där har ju alltid funnits. Va? Och man har den här inbitna föreställningen att har det alltid varit på ett sätt så kommer det alltid fortsätta vara på det sättet. Va? Och att det svåra i den omställningen som vi går igenom tror jag är att just, ska vi säga, frigöra oss ifrån de här gamla tankarna att så här har det alltid varit.
Men om du skulle göra en modig gissning, när skickar ni er den sista order till ett tryckeri om att trycka nya sedlar? Är det om 2 år eller om 200 år? Liksom?
Ja, det är väl kanske någonstans däremellan.
Det får man gissa. Det var en feg gissning.
Men alltså, det är ju ingen tvekan om att liksom, kontanterna marginaliseras och att de kommer användas mindre och mindre. Så att det att vi kanske ska beställa för att ersätta slitna sedlar, det är liksom behovet kommer att lite minska. Definitivt. Va? Mm. Sen så kommer ju sedlar och det fortfarande ha en viktig roll i ett beredskapssyfte. Mm. Och att där så kommer man ju också liksom behöva ha en omsättning. Och hur länge sedlar används i ett beredskapssyfte och sånt, det är ju väldigt svårt att säga.
Ja, så du menar att det skulle kunna vara så, nu lägger jag inte ord i munnen, men Nej. Vad jag hör här är, det skulle kunna vara så att vi har de här antalet 1000 miljarder sedlar, men alla sitter i ett valv någonstans. Ifall det blir någon kris, då kan vi plocka fram dem och liksom översätta våra digitala pengar till sådana här och handla med dem tills vi har startat om datorn. Men högst troligen kommer ingen gång kring och ta emot det, därför att det funkar inte med betalsystemen, det funkar inte med skattekontroller och andra saker. Så det kan bli att det blir en plan 2 snarare än att det blir ett parallellsystem.
Kontanterna kommer ju att liksom finnas ute i samhället i någon form under väldigt lång tid. Va? Men att det blir mer och mer liksom nischat till vissa funktioner. Att man kanske använder det för ett småköp ute i kiosken, eller jag vet inte. Va? Men att därmed beredskapsmålet, va? Det behovet kommer att vara mycket mer långlivat. För att nu när vi går in i det digitala samhället, så en sak som helt säkert är att vi måste tänka om hur vi hanterar beredskapsfrågor. Alltså ifall digital kommunikation slås ut och så vidare, hur gör vi då? Fysiska sedlar skulle ju kunna funka i en sån situation. Det kan ju finnas andra sätt också. Det, som en anekdot, runt 1970 så var det en bankstrejk på Irland där i stort sett hela banksektorn låg nere i ett helt år.
Oj.
Det hände ingenting. Folk hade checkar.
Så löstes alla checkar ett år senare.
Ja.
Men det är dels digitaliseringen är ju en tydlig trend. Men jag tänker också att samtidigt finns det ju en typ av internationalisering och en typ av liksom kommersialisering där bolag och andra får liksom trovärdighet som är ibland högre än länder. Jag menar, titta på Bitcoin nu är ju liksom en valuta som det är någon annan än ett land som har hittat på och som det pratas ju betydligt mer om Bitcoins värde än vad det pratar om Venezuelas valuta eller något eller någonting sånt, va?
Ja, men Bitcoin ser ju inte jag egentligen som pengar, utan det är en spekulativ tillgång och det finns många skäl för det. Vi kan säkert ha en lite hel podd om bara Bitcoin.
Det ska man kunna säga om Venezuelas valuta också.
Men att jag ska ta upp det här andra som du var inne på, liksom företag och så vidare. För att allt det här, liksom, vi får ju ofta frågan om varför har ni börjat se på en e-krona? Räcker inte med att det finns bankpengar där? Jag menar, kort funkar jättebra, Swish funkar jättebra, bankerna är effektiva på att skapa de här betaltjänsterna. Behövs det verkligen statliga pengar? Och våra svar på det är ju ja. Och man kan dra olika argument för det. Men ett argument är ju det här att ytterst så är det att allmänheten har tillgång till statliga pengar. Är det som säkerställer att vi har ett sammanhållet penningsystem inom landet. För att du sa ju tidigare det här med att ifall jag inte är säker på min bank så går jag och tar ut pengarna och går någon annanstans. Och vad du då gör är att du omsätter dina bankpengar till statliga pengar och så går det någon annanstans. Och just det här att du kan omsätta bankpengar till statliga pengar, det är det som ytterst säkerställer att en krona i Swedbank är lika mycket värd som en i SEB som är lika mycket värd som en i Handelsbanken och så vidare. Va? Och att det är det som gör att vi har ett enhetligt värde på den svenska kronan. Och att därför så, och att så här har det varit under lång tid. Nu är liksom sedlarna på väg bort. Och då står vi på något sätt inför en vägkorsning här. Vi har ett vägval att göra. Va? Ifall vi går ner för den vägen där det inte finns då statliga pengar som allmänheten har tillgång till, så det är ett samhällsexperiment. Ingen vet hur en sån ekonomi fungerar. Går vi sen ner i en värld där det då finns liksom statliga digitala pengar, ja, det är ingen som heller riktigt vet hur en sådan värld funkar. Men att vi står här och vi har ett val att göra, och vi anser ju då att det behövs statliga digitala pengar just för att liksom säkerställa monetära systemets funktion. Och det är ju det, så att säga, ytterst det som motiverar att vi har börjat undersöka en e-krona. Sedan så finns det ju andra skäl också, och att ett är ju just det här att vi har talat om att ska vi göra någonting digitalt så det måste finnas en offline-funktionalitet på en e-krona. Det vill säga att du ska kunna lokalt göra betalningar utan att vara beroende av en fungerande kommunikation. Och det för att liksom komplettera kontanter när man kommer till liksom beredskapssituationer eller vi har ett kortvarigt avbrott i kommunikationen och så. Så att det finns många olika skäl.
Men för de som inte har hört talas om de här e-kronorna, när kan det bli aktuellt att det finns en e-krona?
Ja, det där är ju väldigt svårt att säga. Så det är ju så här att det här är ju inget beslut som egentligen anser jag Riksbanken kan ta själv i den bemärkelsen att det här är lika mycket liksom ekonomi som det är politik. Det här är liksom frågan om hur ska vårt samhälle se ut framöver. Riksbankslagen är ju från mitten på 80-talet. Det här var ju långt innan man liksom förutsåg att utvecklingen skulle ta oss så här långt. Så att Riksbanken skrev ju en skrivelse till riksdagen för våren 2019, där vi liksom lyft upp de här frågorna, så att det finns ett liksom genuint behov av att man tillsätter en utredning som inte liksom belyser hur ska framtidens monetära system se ut, vilken roll ska staten ha på ett betalningsmarknaden, vad det betyder det här för Riksbankens mandat, och där ingår då bland annat, ska vi ha statliga digitala pengar? Mm. Och det är ju den här utredningen som då tillsattes nu innan jul.
Men här är det ju sådär, ni tycker ju det redan. Så ni skulle helst bara vilja att de kommer fram till det ni redan tycker. Och beställ från oss någon gång så vi kan få leverera det vi vill leverera.
Jag ska inte säga att vi tycker någonting. Jag menar, det här är ju ytterst Riksbankens direktion som inte måste ta ställning till det, och att det är en diskussion som inte försiggår. Va? Men att jag ska inte säga att Riksbanken har tagit ställning, utan det är så att vi har sett att det här är en liksom otroligt viktig samhällsfråga. Vi har jobbat hårt för att få upp den på bordet. Det är ju lika mycket ekonomi som det är politik som det är filosofi. Så att här måste man vara lite ödmjuk också, liksom säga att det här måste samhället komma fram till, där kan inte vi som enskild institution liksom bestämma. Det här är min åsikt.
Hur mycket får bankerna då låna av er? Så alltså, man brukar ju prata om den här styrräntan och att vi blir ju drabbade då för bankerna. Det är inte så att bara för att Riksbanken har noll, så är det inte så att man har noll i ränta hos banken. Hur kan du förklara lite kring det?
Alltså, när bankerna lånar ifrån oss så gör de ju det emot säkerheter. Så att de inte lämnar ju statspapper och sånt i pant. Och hur mycket pengar de kan inte låna beror ju ytterst på hur deras säkerheter ser ut. Och så finns det ju då en säkerhetsmarginal här, en haircut, så att de kan ju aldrig låna upp till liksom fulla värdet.
Och det är där sen då som gör att vi får betala en ränta som konsument då, av bankerna?
Ja, men det är ju bankernas affärsbeslut. De vill ju inte tjäna pengar, de är ju privata företag. Så att, kan de ta en räntemarginal så gör de ju det.
Jag tycker själv att det här är lite läskigt att det kanske alltid har varit så, men min upplevelse är att mer och mer av de här grundläggande, det här är mer en filosofifråga, grundläggande samhällsfunktionerna ägs av privata företag. Alltså det är mycket debatt nu om så här, har Facebook rätt att stänga av min förmåga att göra länkar? Det är ju en viktig demokratisk process. Och då är jag så här, ja men Facebook är väl ingen demokratisk process, det är ju ett företag. Eller liksom det är viktigt att vi har betalmedel. Ja men det är ju privata banker som är inblandade i det. Eller som du säger så här, det ska funka offline. Ja, för det är ju liksom, Tre är ju inte ett statligt bolag om det finns antenner i Norrland eller inte. Är ju inte en demokratifråga, utan det är ju ett kommersiell fråga. Liksom. Sammanblandningen mellan det kommersiella och liksom grundläggande samhällsfunktionen.
Ja, vi har ju sett en ombalansering skulle jag säga. Och att, jag menar, ett exempel på ett svensk mark som har funkat jättebra, det är ju BankID. Mm. Nu när vi liksom identifierar oss så gör vi nästan alltid det via BankID. Men samtidigt så är det ju, så har det liksom traditionellt varit statens roll att liksom verifiera identiteten på sina medborgare.
Mm. Och BankID är en privat, alltså det ägs av bankerna. De skulle kunna säga att det kostar 50 öre och sen har vi lagt ner alla andra system för att identifiera oss och säger det enda sättet att logga in är med BankID.
Ja, men alltså, det där var bara ett exempel på att det som inte staten liksom traditionellt har gjort görs nu utav någon annan. Vi som är lite äldre minns ju också postgirot. Det skapades ju på 20-talet, det levde fram till ungefär 2001 när det såldes till Nordea. Men att det var ju ett liksom statligt betalningssystem för att konkurrera med banksektorn bland annat. Så att, och att vi hade ju posten när jag såg det postkontor sist. Mm. Vi hade ju Svensk Kassaservice för att då säkerställa att det fanns ett utbud av vissa typer av tjänster till allmänheten och så. Och allt det här är borta. Mm. Och då så kommer vi återigen in lite grann på vad det är nu statens roll i en modern digital ekonomi. Just för att vi är ju så högt specialiserade, vi är ytterst liksom beroende av att kunna göra betalningar, och det funkar inte betalningarna så får vi omfattande bekymmer. Så att jag brukar ju personligen tänka på det lite som att man går tillbaka till Hobbes, det här samhällskontraktet. Och en av de kärnfunktioner som då staten skulle kunna ha, eller som jag tycker att staten ska ha, det är ju just att man måste säkerställa att sina invånare kan göra betalningar. Mm. För att i alla fall så kommer de inte kunna köpa medicin, de kommer svälta, de kanske liksom fryser ihjäl. Mm. Och staten ska ju säkerställa att man har tillgång till de här grundläggande eller basnödvändigheterna. Så att min egen syn är ju liksom att staten har en liksom fundamental roll här i att liksom säkerställa att vi kan göra betalningar, och att då så medför det vissa saker, att man kan inte liksom helt dra sig bort ifrån ute betalningsmarknaden. Det kanske måste finnas en viss statlig inblandning så att man inte bara har det som i privata företag vars liksom existens inte är garanterad. Jag menar, vi har ju sett ett antal bankkriser, och då brukar det ju bli så att staten på ett eller annat sätt måste rycka ut och rädda en eller ett par utav de här bankerna, och det gör man på grund av att deras funktion är så pass viktig. Mm.
Men alltså, precis, och i min värld så känns ju jag kan inte alla parametrar och varför, men lite grann som du är inne på nu, så finns det ju en trygghet ändå. Jag tycker att vi har en stabil riksbank är ju, som då inte drivs på det sättet som ett kommersiellt företag gör. För det måste man ju komma ihåg, att bankerna, vanliga bankerna, de säljer ju pengar. Det är inte svårare än så. Det är ju privata företag. Och därför så tycker jag ändå det finns någonting. Jag vet inte, gammalmodigt eller ej, men det känns ju verkligen som att det är en stabila grundstabiliteten i svensk ekonomi liksom. Och den vill man inte vara utan. Så känner jag.
Ytterst så är det ju det som det är. Jag menar att Riksbanken har den rollen som vi har nu, som inte bankernas bank. Det bestämdes ju av liksom bankutredning 1883, och sen så liksom lagstiftades det. Så att det är ju liksom politik någonstans i botten på allt.
Ja, och jag tycker att det där är vissa områden är vi så jädra politiskt engagerade. Ska in i liksom varenda detalj, om det ska vara en eller två, hur man ska göra med föräldradagar. Liksom. Och sen så kommer man till sådana här som är så otroligt liksom, viktigt. Kanske inte bara politiskt, men bara så här, ur ett demokratiperspektiv. Att vi liksom har ett fundament att stå på. Och då är folk så här, det där orkar jag inte engagera mig i.
Liksom. Nej, jag får ju många samtal ifrån allmänheten, för att det funkar ungefär så här, att när någon ringer Riksbankens växel och de inte vet var de ska liksom koppla samtalet, då det landar hos mig. Så att jag får ju mycket samtal ifrån allmänheten, och ofta så är det ju liksom kontanter, och det finns en stor uppgivenhet över liksom samhällsutvecklingen. Mm. Här så ger liksom staten via Riksbanken nu sedlar, och sen så säkerställer man inte att de går att använda. Mm. Men det är ju jättemärkligt egentligen. Mm.
Ja, och sen är det väl också just det här att det är väldigt många som ju faktiskt går ut och säger vi har inte kontanter. Men nästan så att butikerna är stolta över att de inte har kontanter. Man förstår ju varför, med tanke på rån och annat. Men jag menar, som mina föräldrar, min pappa använder fortfarande kontanter. Och det är ju egentligen rätt märkligt att man inte kan komma med en svensk laglig sedel och kunna handla i en svensk affär.
Mm. Ja, men det här var en av de sakerna som vi också lyfte upp till utredningen, att man måste liksom se över det här begreppet lagligt betalningsmedel. Vad vill staten att det ska betyda? Ska det gå att avtala bort som idag? Eller ska det inte gå? Rimligtvis så borde ju vissa verksamheter omfattas av liksom mycket hårdare krav. Så att, jag menar, apotek exempelvis. Jag menar, du måste kunna köpa medicin oavsett hur du vill betala för det.
Ja, verkligen.
Ja, det är väl bra slutord, höll jag på att säga. Eller det är i alla fall våran slutsats. Och kanske bara så att det är allt för stora kommersiellt inflytande eller politiskt inflytande. Utan att man har någon som inte bryr sig så mycket om hur liksom vindarna blåser precis just nu, utan har det där hundraårsperspektivet som vi andra inte orkar ha. När vi tänker, jävla vad komplicerat det här var. Kan jag inte bara, liksom, kan jag inte bara få skicka dem via mail? Nej, du kan inte det, för vi har en annan, liksom, vi finns här ifall det skiter, så vi tänker till lite.
Verkligen.
Ja, men vad härligt, Björn. Vad spännande det här var. Det här hade vi kunnat fortsätta med i 2 timmar till. Men vi har också en överenskommelse med våra lyssnare om att inte hålla på i 2 timmar. Vi kanske får anledning att återkomma när förändringens vindar blåser på och det händer nya saker och försöka lista ut vad är det egentligen som pågår i pengasidan. Otroligt fascinerande. Tack så mycket för att du kom hit.
Ja, tack så mycket, Björn. Tack.
Och tack för er som lyssnar. Vi är tillbaka med ett nytt program nästa vecka.
Ja, men det får vi verkligen hoppas att det blir. Vi hörs om en vecka.
Vinke, vink.